God kväll alla. Jag fick en text på mitt hjärta som jag tror jag har delat här någon gång innan i Trondheim. Men den bara kom så starkt till mig här. Och vi ska ju om en stund här be för byn. Det här är ju 2 dagar av bön också för Trondheim. Och det jag tänker att vi ska göra är att vi ska följa med Jesus och apostlarna upp på det som på hebreiska heter Harasetim, olivberget eller oljeberget, Harashemen. Det är ju ett berg som är öster om Jerusalem. Och om man är uppe på det berget ser man ju ner över hela staden. Därför tar man ju ofta sina pilgrimsgrupper upp till det berget. Och Jesus, han tar med sig apostlarna upp där 40 dagar efter hans uppståndelse från de döda. Och det sista typ Jesus gör, det är att han uppe på berget talar ut en vision över apostlarna. Och det är inte vilken vision som helst. För han säger ju i Apostlagärningarna 1:8. Apostlagärningarna 1:8. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft. Och som jag sa igår kväll så har vi både vår nya människa som är perfekt, det enda som blir kvar i himlen. Men vi har ju också den negativa sidan av vårt jag som är korsfäst med Kristus men inte död. Sprattlar rätt så bra, i alla fall min. Och vi har en tendens i vår gamla människa, jag brukar kalla det för att läsa Bibeln baklänges. Så vi liksom förstår allting precis fel. Och Jesus han säger nu så här: men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft. Och då är det lätt när man läser Bibeln baklänges att man tänker så här: ja just det. Ja, men jag är ju inte sån. Jag har ju ingen kraft, så det här gäller inte mig liksom. Jag är inte den där kraftfulla, frimodiga, ni vet det där. Men det där är ju helt galet. För låt mig ställa en fråga. På tal om kraft, vem behöver kraft mest? Den som är svag eller den som är stark? Svår fråga, eller hur? Ja. Så om du finns här inne som är svag i dig själv så säger jag grattis. För det innebär ju att då behöver ju du det här. Eller hur? Så det är ingen fara med din och min svaghet om vi bara kommer till den heliga ande för att få kraft. Eller hur? Svaghet i oss själva som vi är ganska rädda för. Men det kan Gud verkligen använda till någonting positivt, för det driver oss till Herren för att få kraft. Eller hur? Men vi kan ju läsa vidare den här versen. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Det där är ju det grekiska ordet som vi har för martyr. Martyreis. Martyr betyder väl också på norska någon som ger sitt liv. Eller hur? Men det kan ju leda till det. Men den grundläggande betydelsen på grekiska att vara martyr, det är att vara ett vittne. Att vittna om Jesus. Proklamera Jesus. Och bli mina vittnen i Jerusalem. Ja, jag tror att Jerusalem, det, någonstans insåg väl apostlarna att det rimligtvis ingick i paketet. att vittna i Jerusalem. Ändå ska vi komma ihåg två saker. För det här verkar ju så självklart, det verkar så naturligt, det verkar så givet, det verkar så lätt på något sätt när man läser det så här. Men det är ju bara för att vi inte står i apostlarnas skor. Det är bara för att vi vet facit. Men tänk, apostlarna visste inte facit. Säger ni facit? Typ, ja, ni förstår. Jag menar, två saker vi ska tänka på där, det är nummer ett. Apostlarna har inte lyckats så jättebra fram till nu. Jesus har lyckats jättebra, för han är Gud och människa på samma gång. Han gör allting perfekt, men apostlarna har inte riktigt gjort liksom 100 av 100, om man säger så. Nej, men typ det där med den här sista natten innan Jesus dog. Jag menar, vi pekar ofta på Petrus som den som förnekade Jesus, och det stämmer ju. Men mig veteligen så var det ingen annan av apostlarna som liksom stod upp och försvarade Jesus. Utan alla stack. Varenda en stack. Alla apostlarna förnekade Jesus. Där har vi 100%. Det är liksom den senaste prövningen de varit utsatta för. Där blev det 100% fail, som man säger på vacker engelska. Ett fett misslyckande, skulle mina barn säga. Så det är det de har med sig. Om de ska liksom titta på sig själva. Hur bra är jag? Hur mycket har jag lyckats? Ja, det såg inte så jättebra ut. Så det är nummer ett varför det här kan ha varit ett prövande ord när Jesus säger att de ska vara vittnen i Jerusalem. Nummer två, Jerusalem, som de tittar ut över från Olivbergets krön. Jerusalem var ju en brutal plats. Romarna hade makten och det fanns olika judiska grupper där den ena var vildare än den andra. Och dessutom så var det den staden, den byn, ni säger by. Det är så förvirrande för en svensk att ni säger by om en stad. För mig är by, det är en by. Alltså, där bor det ett par hundra. Men för er är ju by en stad, så jag är med liksom. Nej, men ni vet, i byn där då, Jerusalem. 40 dagar tidigare hade Jesus, deras herre, han hade blivit dödad där. Det var ju väldigt bra att han hade uppstått från det döda, det är ju positivt. Men det är ju ändå någonstans, liksom, de tittar ner på den stad som har dödat deras mästare 40 dagar tidigare. Det är där de ska börja. Det är ju liksom inte en sådär, wow, super, det här verkar jättebra. Vi misslyckades till 100% förra gången vi försökte. Och för det andra så dödades du där för 40 dagar sedan. Men det verkar ju perfekt plats att börja. Verkar positivt. Så någonstans tror jag inte det var så självklart för apostlarna som det kan låta för dig och mig. Bli mina vittnen i Jerusalem. Och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ja, men ni förstår ju själva hur orimligt det här framstod för några fiskare från Galileen. En tullindrivare som var den mest impopulära personen i hela Kapernaum. Ja, det var en del av det här järngänget. Och nu säger Jesus, det är Jerusalem, det är Judén, det är Samarien som var ett blandfolk som de var jätterädda för. Och för övrigt så är det hela världen, inget annat. Ändå så läser vi inte om att apostlarna går därifrån deprimerade. Utan tvärtom så är det som att de springer efter Jesu himmelsfärd ner från berget i den helige andes kraft och förväntan. Och det har ju bara med Gud att göra. Att Gud har gjort någonting uppe på det här berget där han har berört dem med sig själv. De har fått kraft i svaghet. De har fått hopp i förtvivlan. De har fått tro i sitt missmod och det har kommit rakt från Gud själv. Vi läser i vers 9. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Det här är ingen molntapp. Det är liksom inte ett litet vitt ulligt moln som Jesus står på som en hiss och vinkar hej då. Utan det här är på hebreiska härlighetsmolnen. Alltså Herrens härlighet strålar kring Jesus starkare och starkare och starkare. Och i Lukas 24 får vi reda på att Jesus sträcker upp sina händer som överste prästen gjorde. Båda händerna upp i luften så här. Och han välsignar dem. Och det står väldigt läckert i Lukas 24 att Jesus lämnade dem, och så står på grekiska i välsignelsen. Det står inte att han lämnade dem efter att han hade välsignat dem, utan det står i välsignelsen. Och det tycker jag är en stilpoäng. I välsignelsen, det betyder ju inte bara att han var mitt inne i själva formuleringen, utan det talar snarast om att det var liksom det som han svepte in dem i. Han svepte in dem i Herrens välsignelse. Han lämnade dem i välsignelsen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver sin frid. Och så kommer Herrens härlighet bara starkare och starkare. Och de ser hans strålande ansikte. De ser händerna, överste prästens händer. De ser hans genomborrade händer. Fortfarande som ett tecken på att han har dött och betalat försoningspriset för all deras synd. Och det är där någonstans han tas till himlen. Så man kanske kan förstå att de är en liten smula uppmuntrade. Och så är det ganska läckert det som händer sen också. Vers 10. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. På samma sätt. Det betyder att Jesu återkomst är lika konkret, lika mycket på riktigt. Han kommer komma som person. Alla kommer se honom, för då är det inte bara apostlarna. Då är det hela jordens befolkning. Alla som älskar honom, alla som hatar honom kommer samtidigt se honom i ära och härlighet vid hans återkomst. Då han återkommer till den här planeten i ära och härlighet. Det måste vara en rimlig tolkning av det som de säger. Så man kan ju förstå någonstans att lärjungarna är en liten smula uppmuntrade. Kanske snudd på glada. Och här tänker jag då att jag fick den här texten, och vi ska läsa vidare nu strax. Jag fick den här på mitt hjärta, och jag tror att här finns någonting av att Gud vill kalla upp dig och mig, och måhända som församling på olika sätt, att han vill bjuda upp oss på sitt berg. Komma upp på hans berg. Ni känner till förklaringsberget, eller hur? Där Jesus började stråla. Matteus 17. Inte Olivberget, men ett annat berg. Med stor sannolikhet var ju det berget Hermon, som är i norra Israel. Känner ni till berget Hermon? Jag tror jag berättat en gång här om när jag fick en väldig längtan att jag ville upp på Herrens berg. Och jag var på en böneresa till Israel tillsammans med tre stackars bröder. Men det var inte synd om dem egentligen, för de hade valt att följa med. Så de får skylla sig själva. Nej, två bröder. Jag och två bröder. Och jag hade fått på mitt hjärta att vi skulle åka upp på Hermon. För jag ville upp på det här berget som var Kristi förklaringsberg. Så vi tog vår hyrbil, åkte upp till norra Israel. Och så började vi åka upp på berget. Och det här ligger ju, ni vet, berget Hermon delas ju av Israel, Libanon och Syrien. Så det är en hyfsat spänd gräns, har alltid varit. Och vi körde med bilen upp så långt man kan komma på berget Hermon på Israels sida. Kom ganska högt upp, och man förstod att man var bevakad. Det var ingen, vi såg inte någon, men man såg ju bommar och mycket annat. Så man förstod ju att israeliska armén ser oss. Vi är inte här utan att de märker att vi är här. om man säger så. Och så kom han upp. Vi kom upp som enda bil, det här var på hösten. Så det var liksom ingen snö. På vintern kan man åka skidor här. Och så började vi gå upp. Och nu började vi komma nära 2000 meters höjd. Och vi hade en enorm utsikt över Israel, söder om oss. Men man var ju helt förförd av kammen. För man förstod att kom man upp där till kammen, då ser man ju ut över både Libanon och Syrien och Israel på samma gång. Så vi liksom siktade på det. Och vi hade precis kommit upp så att man skulle kunna ta den här sista bestigningen upp. Då kommer det en soldat som verkar komma ur bergväggen. De hade något militärt litet centrum där. Och han kom ut. Han var kamouflageklädd på alla olika sätt. Ganska tungt beväpnad, men väldigt trevlig. Och han sa det att ja, vi har observerat er under en lång tid. Och nu har ni kommit hit. Och det är helt okej. Okay. Vi har märkt att ni verkar inte vara några busar, så det är okej. Okay. Ni kan få vara här. Men nu är det dags att vända om. Nu har vi kommit långt nog för idag. Så nu får ni ta tillbaka igen. Och jag vet inte vad som flög i mig, men jag bara sa så här: ja, jag vet, jag förstår att vi borde gå tillbaka, men du, jag sa en sån här idiotisk sak. Skulle inte vi kunna bara få komma till en plats med lite utsikt? Vilket var väldigt fånig sak att säga, för vi såg ut över hela Israel. Men han förstod ju någonstans att vi ville gärna titta in över Syrien och Libanon också. Och då tänkte han en liten stund och så sa han så här: okej, okay, och så pekar han upp på en plattform uppe på bergskammen. Och jag har efteråt fått reda på att den plattformen heter 2070. För den är på 2070 meters höjd. Och så sa han: okej, okay, ni får gå upp där på den plattformen. Men så pekar han så här, så: men ni ska vara här om 25 minuter. Och det förstod jag att det var inte att kompromissa. Utan om 25 minuter skulle vi stå vid honom igen. Ja, jag förstod någonstans att om vi satsar en kvart på att gå upp, då kommer vi verkligen vara svettiga. Alltså, det blir stenhårt tempo. Och så kan vi vara där uppe i 5 minuter och sen får vi springa ner. Men jag fick en väldig förväntan att Gud skulle göra någonting. För ofta är det så för mig när Gud gör någonting starkt, att det är som en kamp innan man får sträcka sig i tro. Och så är det som en kameralin som öppnar sig och stänger sig. Så vi gick upp och vi kom upp. Och precis när vi kom upp mot den här plattformen så kom Herrens ande, talade till oss. Vi fick alla exakt samma tilltal. Vi jämförde efteråt. Precis samma tilltal. Och jag tror de andra två bröderna, de stod här, skulle helt ställa upp på, för det sa vi då i alla fall, att det är en av våra starkaste gudsupplevelser vi någonsin varit med om, var och en av oss. Och dessutom var det ett starkt profetiskt tilltal som uppfylldes sen. Och sen sprang vi ner. Och vi var nog på minuten ner hos soldaten igen, 25 minuter senare. Ja, men då säger du så här: ja, tack Hans. Det där låter ju spännande. Men jag har lite svårt att ta mig till Hermon just nu. Det finns kanske ingen buss från Trondheim som går direkt till Hermon. Så det kan vara en liten utmaning. Men jag tror att Herren vill locka oss, inbjuda oss, kalla oss det här året, dig, upp på hans berg. Och det måste inte innebära att du åker upp på Hermon. Utan det kan vara mycket enklare än så. Jag glömmer aldrig på 90-talet. Jag var igång och var präst och jag tyckte jag prästade på riktigt bra. Sådär, va? Vet, man är igång i tjänsten, så här, jag prästar på. Och den som har fullast kalender vinner, eller hur? Den är viktigast. Det gäller att ha fullast kalender. Men så bara började den heliga ande. Jag hade börjat få mer och mer öken i mitt liv. Det blev torrare och torrare. Och den heliga ande började ge mig en stark längtan efter mer tid bara med honom. Och en dag satt jag vid mitt skrivbord. Jag fick en sån stark längtan. Och det var som att Herren bara: nu tar vi fram kalendern, Hans. Ni vet den heliga kalendern, eller hur? Där man skriver ner vad man ska göra i sitt arbete. Du känner till kalendern, eller hur? Så jag tog fram min kalender, jag glömmer aldrig det här. Och så var det som att den heliga ande ledde mig liksom att titta typ 2 veckor längre fram. Eller så där. Och där kunde jag ju se att det fanns en ledig eftermiddag. Där jag inte hade planerat in någonting. Och så kom det liksom något sån här lekfullt, lite busigt över mig. Och jag kände att det var från Gud själv. Det var som att den heliga ande bara sa, stryk ett säck över hela eftermiddagen. Så jag strök liksom och sa, det kändes jättebusigt. En hel eftermiddag då jag inte ska göra någonting för någon annan. Inte någonting nyttigt alls. När jag bara strök ett säck så här, tjoff! Det får man göra så? Och så skrev jag där, Gud. Då skulle jag ha dejt med Jesus. Och ni vet, när jag kom fram till den eftermiddagen, det var sån kamp. Jag tror faktiskt det var en attack från den onde som bara en dålig förlorare. Men jag upplevde att det kom en sån kamp. Det var som att den onde liksom, han var livrädd för att jag skulle ta lite egen tid med Jesus en eftermiddag. Så det kom en sån kamp. Ska du ta tid för dig själv? Du behöver faktiskt hjälpa andra människor. Vad ska du göra? Och sen kom också det här att föda otro. Va? Jaha, en eftermiddag. Vad ska du göra då då? Vad ska du göra den där eftermiddagen? Vad tror du det blir för något? Det blir ett fiasko. Men jag förstod någonstans att det är dels från mig själv, men det var faktiskt också delvis från den onde, kände jag. Och det var ju nästan uppmuntrande att han var på och bråkade. Då förstod jag att det här är nog viktigt. Och sen tog jag en liten pocketbibel och så gick jag ut i Göteborg. Bara gick en eftermiddag, ni vet, bara var. Bara en stund bara gick. Det var jag och Jesus som hade en dejt. Och så hade jag med mig en bibel. Ibland tog jag lite bibelord, tog någon kaffe någonstans. Och det var liksom en hel eftermiddag som var bara Jesus och jag. Det var en sån honung den eftermiddagen. Det var en sån ljuvlighet. Det var en sån frid. Det var ganska lugnt. Det var ganska stillsamt. Jag såg inga änglar med skyltar. Det hade varit kul. Men det var inte just det den eftermiddagen. Men ni vet, när man tittar tillbaka på en sån eftermiddag en vecka senare så märker man, vänta, där gjorde Gud någonting. Vilka tilltal han gjorde. Vilken vederkvickelse för mitt innersta. Vilken kärlek till Herren som väcktes upp. Vilken uppenbarelse jag fick över det problemet. Är ni med? Sök först Guds rike. Så ska allt annat tillfalla er. Ni vet, vi är lite skadade. I alla fall i Sverige. För i Sverige tänker vi att jaha, söka Guds rike, då ska jag jobba för Gud. Just det, nu ska jag jobba för Gud. Kom igen, nu ska vi göra nyttiga saker för Gud. Och det är klart, det är jättebra att göra nyttiga saker för Gud. Men det börjar ju med, vad är första budet? Vad säger Jesus? Matteus 22. Vilket är det första och största budet i lagen? Ni vet, på allvar så har jag undervisat många svenska församlingar. Jag frågar, vilket säger Jesus är det första och största budet i lagen? Och då kommer det ofta, du ska älska din nästa som dig själv. Och så nej, vänta nu, det var det andra budet, va? Det första budet är i Matteus 22 och femte Mosebok 6:4 är du ska älska Herren din Gud över allting. Och det är inte som ett krav. Det är inte som att du ska älska mig, kom igen nu din odugning. Nej, det har att göra med att Gud har, precis som du sa så fint i inledningen, det har att göra med att Gud har öst sin kärlek över oss. Han inbjuder oss att gensvara på hans kärlek. Ni vet, i Sverige gör vi ofta vårt kristna liv så mycket tråkigare än vad det behöver vara. Vi är mästare på att göra saker som är glädjefyllda tråkiga. Och då blir man så sur som kristen. Eller hur? Tänk ifall 2024 skulle vara året och du tog ut svängarna. Tänk ifall det här är året och Herren kallar dig upp på hans berg. Tänk vad han kallar dig att ha en eftermiddag för en dejt med Jesus. Tänk vad han kallar dig att ta 3 dagar och åka iväg någonstans till någon hytte. Och det är bara du och Jesus. Eller tänk vad han kallar dig att åka iväg 5 dagar tillsammans med bara 2 bröder eller 2 systrar. Och ni ska bara vara med Jesus. Ni ska bara låta honom leda. Ni bestämmer inte ens var ni ska bo någonstans. Utan ni bara åker runt och låter Herren leda er. Det här är ingen lag. Det är inte det här kanske just du kallar. Men jag tror du får en idé. Så kom an kristenheten i Trondheim. Upp på Herrens berg. Våga ta ut svängarna. Våga vara generös mot dig själv. Det är inte den heliga ande som är en tråkmåns. Det är vi som är det. Okej. Okay. Det var det. Jag hade inte alls tänkt säga så mycket om det här. Det bara kom. Så det var nog till någon. Hoj och hej. Okej. Lite sånt till fortsätter. Då ser vi här vad som händer. Apostlagärningarna 1, vers 12. Då vänder de tillbaka till Jerusalem från berget som kallades Olivberget och ligger nära staden en sabbatsväg därifrån. Och man kan ju kombinera det här med Lukas 24, bara för att vi ska märka av den här glädjen som var. För det står ju i Lukas 24, vers 52. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Det är de här 10 dagarna när de väntar in pingsten. Okej. Okay. Så man kan säga att de tog den här visionen som Jesus hade planterat i deras hjärtan. Och i den helige andes kraft så gick de ner från berget i glädje. Och nu då så ska vi titta vad som händer då. För då står det så här. När de kom dit, alltså inte i Jerusalem igen, gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Och så står det i vers 14. Alla namn räknas upp i resten av vers 13 och så kommer vers 14. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria, härligt att hon också var med, och hans bröder. Jag läser det här igen. Alla dessa höll enigt ut i bön. Och det är ett ord jag vill ge till er i Trondheim. De höll tillsammans ut i bön. Och det är ju väldigt märkligt det här att Bibeln inte kom till på norska eller svenska från början. Det är ofattbart, men det är ändå sant. Och här är det då ett grekiskt ord. Jag vill lära er ett grekiskt ord. Och det grekiska ordet är proskartereo. Kan ni säga det? Proskartereo. Ja. Och vad betyder då det här ordet? Ja, jo, det står så här. Jag läser i det här är världens förnämsta ordbok kan man säga. Och den översätter det här ordet så här. Jag läser bara en liten bit av förklaringen. Så här. Jag läser på engelska. Show steadfast strength. Derived from Kratos, prevailing strength, probably to consistently showing strength, which prevails in spite of difficulties, to endure, remain firm, staying in a fixed direction. Så ordet betyder att hålla fast när det kommer svårigheter. Hålla fast trots att det kommer en attack. Hålla fast trots att det kommer ett motstånd. Så ordet talar om ett fokus. Det talar om en smörjelse från den heliga ande i bönen. Det talar om hur Gud har planterat en vision i deras hjärtan som de håller fast vid. Men det talar också om att det är kamp. Proskartereo. Jag hade förmånen i Sverige att få lyssna till en av Sveriges, kanske Sveriges främsta expert på Azusa Street. Och vad Gud gjorde där 1906 och framåt. Ni vet starten för hela den pentekostala väckelsen. Den har ju numera drabbat kanske närmare 1 miljard människor. Den pentekostala väckelsen med betoning på Jesus Kristus som Herre, på tal om vår teologi och kristocentricitet. Betoning på Bibeln som Guds ord, betoning på missionen, betoning på nådegåvor. Människor sändes ut över hela världen som missionärer. Det startades väckelsens brand land efter land. Alltså det var någorlunda betydelsefullt. Det kanske håller med om. Och vi lever fortfarande i efterdyningarna av den pentekostala väckelsen och det som bröt ut 1906. Det har varit många olika väckelser i kyrkans historia. Men den här 1906, den är vi fortfarande liksom vi är fortfarande på något sätt i den vågen. Det är ju ganska speciellt. För det var ju en stund sedan. Och då var det så att den här Sveriges främsta expert då berättade för oss att det var inte lätt.
De hade fått en vision. De hade förstått från den helige ande att Gud vill förlösa någonting väldigt starkt. Och på tal om det här med ett folk. De satte liksom inte upp en samfundsskylt. Utan de såg det här som en rörelse till allt Guds folk. Och de var samlade då ett gäng kristna som var ihopkallade med ledaren William J. Seymour. En svart man som var blind på ena ögat och halt på ena foten. Det året då flest färgade lynchades i USA. Då blev han ledare för den pentekostala väckelsen. Det tycker jag är en stilpoäng. I vilket fall. Och om jag inte missminner så var det i april 1906 så höll de på att ge upp. För det var sån kamp. Det var sån motstånd. Det var väl att den onde fattade att någonting var på gång. Liksom, och han kastade emot dem allt han hade. Så det blev en väldig kamp. Tänk vad de hade gett upp. Ja, då hade Gud fixat det på något annat sätt såklart. Men ändå. Men då berättar den här experten i Sverige. Han sa, men då var det en som sa, vet ni vad? Jag känner en kvinna i sydöstra USA. Hon har the gift to pray through. Hon har gåvan att be igenom. Så då inbjöd de henne att komma dit och vara med och styrka upp dem i bönen. Och hon var en riktig centertank i anden. Hon ställde sig längst fram och bara ledde dem i bön. Och så tuggade de på, de tuggade på, de kämpade, de krigade, de svettades i andens kraft. Men vet, det var kamp, men de körde på och de gav sig inte. Och så bröt igenom. Och då kom de här 1000 dagarna av Guds närvaro. Då Guds närvaro var så stark över flera kvarter i Los Angeles att brandkåren trodde att det brann. Och åkte dit för att släcka och fick reda på när det här är den helige andes eld. Då är man ändå uppe på viss nivå tycker jag. Eller hur? För att ge ett litet eget vittnesbörd. Samma princip fast i mycket, mycket mindre skala. Men ändå tycker jag lite smula uppmuntrande. Jag brukar besöka kristna riksdagsmän i Sverige. Säger ni riksdagsmän? Ja, precis. Stortingsrepresentanter fast i Sverige heter det riksdag. Och nu var det i Sverige så då får vi säga riksdagsmän, eller hur? Men ni förstår vad jag menar. Stortingsrepresentanter, jag brukar besöka dem. Ni vet, hälsa på och man ber tillsammans med den ena här, den andra där och även några i regeringen har jag besökt och hej och hå. I vilket fall, och det har jag gjort ganska länge, lite fram och tillbaka. Men i december i fjol, nej, i december för 13 månader sedan så var det en riksdags stortingsrepresentant som sa, kan du komma upp, vi vill att du predikar här. Vi ska ha en samling. Och direkt när han sa det så förstod jag att det här är någonting speciellt. Det är någonting viktigt. Det fanns något apostlagärningarna 1. Alltså det var en vision från Herren. Det var någonting han ville förlösa. Och jag hade egentligen tänkt att jag skulle ta julledigt. Men jag förstod att det gällde inte nu. Så att det var bara att åka upp. Och jag åkte upp. Och på tal om kamp då. Så har jag lärt mig någonting. Och det är att vi har ett tåg i Sverige som heter X2000. Har ni hört talas om det? Det är ett snabbtåg. Har ni snabbtåg i Norge också? Nej, okej. Det här är ett tåg som går ganska snabbt. Det tar 3 timmar mellan Göteborg till Stockholm. Och jag har lärt mig någonting nu. Den här tågresan lärde jag mig någonting. Och det är att det är väldigt praktiskt med utrymmet mellan första vagnen och loket. Vet ni vad som är praktiskt med det? Ingen går dit. För det är ju ingen som går till loket, eller hur? Och där, om man har magkramper och smärta i magen, om man behöver böja ut magen, då kan man lägga sig där. Så när jag åkte tåg från Göteborg till Stockholm för 13 månader sedan, just den här tågresan, hände något som aldrig har hänt någon annan tågresa i hela mitt liv. När jag skulle upp till just den samlingen med stortingsrepresentanter, då jag kände att det var en Guds vision som låg och dallrade, så fick jag sådana magkramper sista 1,5 timmen. Så att jag klarade inte att sitta i stolen. Jag blev ganska sur på Gud också, för det blir jag väldigt lätt. Utan jag var tvungen att gå fram till utrymme mellan loket och första vagnen. Och så fick jag ligga så här och liksom böja upp magen. För att liksom kämpa lite grann mot magmusklerna som krampade. Jag har aldrig varit med om något liknande förut, inte efter heller. Aldrig någonsin. Det var jättemärkligt. Jag förstod någonstans att det här är nog en attack. Och när jag kom fram till Stockholm så gick jag till hotellrummet så här. Dubbelvikt. Och jag var väldigt sur på Gud då. Så ska det vara på det här sättet. Och så kom jag fram till hotellrummet och det är nästan irriterande. För precis då så hade jag liksom exakt på min tid att komma till riksdagen. Ni säger riksdagen? Ja, stortinget. Och precis då blev jag bra. Så här, pjoff, bra igen. Precis när jag behövde kraften. Ja, så kom jag iväg till riksdagen då. Och så är det ett par stortingsriksdagsledamöter som leder ner mig till ett rum som är vid sidan om, men in i riksdagshuset. Och 8 stortingsrepresentanter samlas där. Det här var för 13 månader sedan. Och så börjar en av dem dela med oss alla. Vi var 9 personer då, jag var med. Börjar dela att han har fått en vision från Gud. Att de ska samlas på onsdagar och be tillsammans. Nu har de en fast andakt. De har en andaktsgrupp som de har haft i många, många år. Som har mer en, liksom en formella... Det är en bra andakt, men den är mer, den har liksom en viss form. Men här menar han med att de skulle be fritt. Och man kunde känna smörjelsen i rummet. Och de andra liksom, 7 tog emot det. Och en stortingsrepresentant berättade, riksdagsledamot berättade, hur han hade bara någon dag tidigare bett för en annan stortingsrepresentant som hade blivit helad i Jesu namn. Och en annan stortingsrepresentant berättade att han hade fört en annan stortingsrepresentant till tro bara för någon dag sedan. Och jag fick predika om Daniel. Det har fått på mitt hjärta. Det var en vision. Och från och med då, nu träffas den här riksdagsgruppen och ber fritt tillsammans efter omröstningarna varje onsdag. De har träffats varje vecka. Sen dess. Det är inte Susa Street, nej. Men det är stortinget i Sverige. Och jag försöker vara med så ofta jag kan. Jag är lite kaplan för dem då. Vi har fått ett antal bönesvar. Snudd på uppmuntrande. Och jag berättar om en av de bönetillfällena. Sista bönen i juni så kom jag dit. Och vi skulle dela Guds ord och jag predikade lite grann och så bad vi. Och då var det en stortingsrepresentant som sa till de andra i gruppen. Så sa han, jag har bara fått på mitt hjärta. Det hade varit väldigt torrt i Sverige då. Det här var i juni. Det var jättetort. Och de skrev i tidningen om att det var en jättetorr sommar. Det såg ut att bli väldigt torrt. Och det här kunde bli en katastrof för bönderna. Och han sa det att ni vet ju själva att jag har ett hjärta för bönderna i Sverige. Och det ser ut att bli så fruktansvärt torrt. Och alla tidningar skriver om att det ska bli en sån torr sommar. Och det här kan bli en katastrof för bönderna. Så att han bara sa till de andra, jag bara vädjar, skulle vi kunna be att Gud sänder regn? Och de andra stortingsrepresentanterna och jag, vi gick alla ner på knä. Och bad länge att Herren skulle sända regn över landet. Och det var en sån närvaro av den helige ande. Det var så starkt. Och när jag gick ut från det rummet, jag är väldigt duktig på otro. Och jag är väldigt duktig på modlöshet. Jag är superbra på båda de två. Men till och med jag kunde inte låta bli otroligt igen. Så när jag gick därifrån från det här rummet tänkte jag så här. Jag undrar om inte det här blir en ganska blöt sommar. Och väldigt snart efter att vi hade bett den här bönen så började det regna över Sverige. Och det blev sannoliken ingen torr sommar. Det blev så mycket regn så folk tyckte det var lite för mycket av den varan. Jag kan inte bevisa att det här var på grund av vi bad. Var det delvis på grund av det? Det var ju många i Sverige som bad om regn säkert. Är det ju bara Guds nåd. Det är ju ingen människa som någonsin ska ta åt sig äran. Det är bara Herren som ska äran. Men det jag är ute efter att tala om här, det är att Gud vill förlösa sina visioner i sitt folk. Och han vill att folket tar visionerna. Och då får vi vara beredda på att det blir kamp. Är det från Gud? Är det viktigt? Då kommer det bli kamp. Det gäller att man håller tag i den här visionen. Och att man går med den här visionen. Och jag tycker att det är lite intressant det här med det här bibelordet som ni har valt. Det är ju ändå, säger ni kaxigt? Ni säger inte kaxigt, va? Alltså, ja, jag kan inte översätta det. Lite uppnosigt. Skrytigt, ja. Jo, men det är nästan skrytigt, kan vi säga. Det är ju alltså, det är Guds ord, så det är 100% korrekt och sant. Men jag menar, har ni sett vad Paulus skriver? Han skriver så här. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för vilka då? För alla människor. Jag tror vi ofta tänker så här att men det Gud vill att vi ska be för. Vi tänker, när vi läser alla människor läser vi, ja men okej, det är mina närmsta. Men det skriver han inte. Och sen, nu är han liksom varm i kläderna, och fortsätter han. För kungar och alla i ledande ställning, vilken bön. Och tänk då på att på den tiden, om du tycker att det är lite jobbigt i Norge och det drar lite grann åt fel håll ibland, och det tycker vi i Sverige också på många plan. Men Paulus, när han skriver det här, han levde i romarriket under kejsar Nero. Det var inte direkt idylliskt. Och ändå skriver han det här. Jag tror liksom någonstans att Herren vill påminna dig och mig om att han har mycket större perspektiv än vi. Han förmår göra långt mer än vad vi kan ana. Är ni vakna? Ja, vi ska börja bromsa in om en liten stund. Jag får dela ett vittnesbörd. Jag kanske berättat det innan. Vi pratade lite hockey innan här, så jag kan ha lite hockeytema. Jag tror jag berättat innan mitt Frölunda vittnesbörd. Någon som kommer ihåg det? Någon som kommer ihåg? Kommer du ihåg Tarje? Kanske? Nej, Tarje kommer inte ihåg än. Han kommer ihåg snart säkert. Nej, men jag påminner om att ta upp det bara just för att lyfta fram det här. Att vi ska be för alla människor, det betyder liksom att Herren kan när som helst göra vad som helst med vem som helst. Han vill liksom lyfta vår blick. Och han kan använda sig av allt i ditt liv. Allt. Vi tänker ju ofta så här, jag har en from del av mitt liv. Jag går i kyrkan, jag har kristna vänner och så vidare. Jag har bibelstudium och här kan Gud göra mycket. Liksom. Oj, ja, men det kan vi tro för. Liksom. På kyrkaffet, då kan det hända grejer. Liksom. Ja, absolut så. Men sen tänker vi så här, ja, men sen kommer mitt vanliga jobb. Ja, men det har ju inte, där kan inte hända så mycket. Eller så har vi Trondheim med alla människor som inte verkar bry sig om Gud. Nej, men där kan ju inte Gud göra så mycket. Han kan ju inte påverka hela byn. Nej, nu får vi lugna ner och så. Så har du kanske så här hobbies. Du tänker, mina hobbies har ju ingenting med Gud att göra. Utan det är ju mer, jag går och spelar badminton. Säger ni badminton? Ja. Jag går och spelar tennis eller badminton. Men det har ju inte med Gud att göra. Tennisklubben har ju ingenting med Gud. Utan det är liksom, det är mer lite kul. Ja. Jag är ju väldigt ytlig människa. Jag älskar hockey. Och jag håller på Frölunda. Nu kände jag smörjelsen direkt här i rummet. Nej, men jag håller på Frölunda. Jag älskar hockey och det är väldigt mycket sabbat och härligt i livet. I vilket fall. Vi ska börja bromsa snart här också. Men i vilket fall. Så att jag var hemma en fredag kväll. Och det här var för, jag vet inte hur många år sedan. Kanske 7 år sedan kanske. 5, 6, 7 år sedan. Och ni vet, jag tittade på Frölunda på Facebook. Och Frölunda har 130 000 följare. Ni vet, de lägger upp massa saker varje dag på sin hockeyklubbs Facebook-sida och sen bara försvinner det ner. Jag har aldrig sett dem ta bort någonting någonsin, för det gör man inte med Facebook, man bara låter saker flöda ner så här. Ja, och jag var en fredagkväll, ni vet, jag hade till och med, för en gångs skull hade jag en ledig lördag, så ni vet, jag kände bara wow, liksom, sabbatsläge. Så jag bara kollade på, ni vet, Facebook-flödet så här, och så bara ser jag, jag får en chock när jag tittar på Frölundas Facebook-sida. För då har Frölunda valt att reposta, tror jag det heter. Alltså, de gör nästan aldrig det. Men det var ett så här hårdrocksband som hade lagt upp bilder med koppling till Frölunda. För de hade hjälpt Frölunda med att skriva någon låt eller någonting. Och då kände väl Frölunda att vi får bjussa tillbaka och lägga upp den här bilden som de har lagt upp. Och det är så långt är det gott och väl. Men vet ni vad det var på den här bilden? Kommer du ihåg det här inne? Ja. Det var två bilder. Någon mer som kommer ihåg? Det var två bilder bredvid varandra. Den ena bilden var Frölunda hockey. En liksom vanlig Frölunda tröja så här, va? Men den andra bilden som var då, det var ju liksom samma, och Frölunda hade ju valt på sin officiella sida att lägga upp det. På den andra bilden så stod det en tröja med två ord. Kommer du ihåg orden, Tarje? På orden på tröjan stod det, häng med här, dyrka Satan. Ja, men det är väl inte så positivt. Det är ju ganska dåligt. Och du vet, jag fick en chock. Och du vet, då är vår vanliga reaktion i Sverige, nu pratar jag om svensk kristen, inte Trondheim, men Sverige. Kristna i Sverige, vi är vana att vara ganska defensiva. Och händer det någonting, om någon ute liksom i byn i Sverige säger bah, då tänker vi kristna, men nu ska vi dra oss undan. Ja, just det, vi blir mer och mer marginaliserade, det blir jobbigare och jobbigare att vara kristna. Så liksom, vi backar så här, va. Det är därför jag älskar att det är en bönegrupp i Stortinget i Sverige. Jag tycker det är härligt. Det är liksom offensivt. Och jag fick det till mig, jag skrev det ordet här för kristna i Trondheim. 2024 så skrev jag tror Gud vill att ni ska gå på offensiven. Frimodigt framåt i Jesu namn. Det är väl lite uppmuntrande. Men jag såg det här dyrka Satan och tänkte så här, åh hjälp. Och min första tanke var så här, jag kan inte hålla på Frölunda mer. Det är ju trist, för jag har ju alltid älskat hockey, men det går ju inte. Jag kan inte hålla på en hockeyklubb som lägger upp dyrka Satan. No way. Inte en chans. Ska de bli en satanistisk hockeyklubb? Och ni vet, jag tänkte också att om de låter det här stå kvar, de kanske inte säger att de är det. Men vad hamnar de under? Om de postar dyrka Satan och sen inte gör någonting åt det, det är ju en då har de ju sagt att Frölunda till och Satan. Alltså det står dyrka Satan och de har officiellt lagt upp det. Det kan inte vara någon välsignelse över hockeyklubben, tänker jag, om de gör så. Så min första tanke var, okej, jag får lägga ner det här med hockey. Lite tråkigt, men okej. Men så tänkte jag så här, vänta nu. Jag har ju förebedjare. Så jag har cirka 20 personer som är riktiga bönekrigare. Jag skickar dem sms ett par gånger i veckan. För jag är runt ganska mycket och gör olika saker och hamnar i mycket kamper och grejer. Så jag skickar till dem sms. Kan ni be för det och be för det? Stackarna, de får jobba hårt. Men de gör det frivilligt. Och jag märker en enorm skillnad att de ber. Det är helt otroligt vilken skillnad det gör. Och jag tror det är jätteviktigt att vi ber för varandra. Strategiskt, det är på varandra och lägger händerna på varandra och ber och välsignar varandra. Så jag tänkte, okej, jag kan i alla fall be dem att be för det här. Så jag skickar iväg ett sms till mina 20 förebedjare. Mina, inte mina, men alltså de ber för mig. Och så bara skickar, okej, nu har det här hänt. Det står dyrka Satan och jag hade en plan. Jag sa så här, nu är det stängt under helgen, men på måndag ska jag ringa Frölunda hockey till kontoret och säga att jag är kristen och jag tänker inte hålla på Frölunda om ni har kvar den där bilden. För jag fick direkt från hela andet, bilden måste bort. Det räcker inte att den scrollar ner. Nej, inte en chans. Utan ni ska ta bort bilden. Tar de bort bilden, då är det lugnt. Liksom. Då känner jag, då har de ju liksom på ett sätt tagit avstånd från Satan. Så då är det bra. Liksom. Bort med bilden. Det ska vara den första saken som Frölunda någonsin har plockat bort från sin Facebook. Den ska bort. Det kan de ju. Man kan ju sudda ut. Det är ju inget problem. Okej. Så jag hade en plan och jag skrev till förebedjarna. Och sen på lördag spelade Frölunda. Jag skulle kolla på tv. Jag hade ju sett fram emot det. Det är enda gången i mitt liv då jag har hoppats att Frölunda skulle förlora. Jag bad för att de skulle förlora. Det känns ju väldigt märkligt. Jag kände det här jättekonstigt. Jag ber för att mitt hockeylag ska förlora. Det är ju helt galet. Men jag menar, jag vill absolut inte att de ska vinna om de står under dyrka Satan. Då vill jag att de ska förlora. Då ska de ha ett tecken på hur mycket man förlorar. Så jag bad för det. Och de förlorar med 4-0 och spelar värdelöst. De spelar också riktigt uselt och dåligt. Helt kraftlöst. Jag bara, tack herre, tack. Underbart. Ja, och så var det måndag morgon då. Nu har det gått från fredag kväll till måndag morgon. Det var tidigt på morgonen. Och jag skjutsade min fru till jobbet. Och det gör inte jag mer än en gång per år. Och det är inte för att jag inte vill skjutsa henne till jobbet, utan för att hon har oftast bilen. När jag är ute och predikar har jag lejebil nästan alltid. Men nu var jag tvungen att ha bilen så att jag skulle skjutsa henne till jobbet. Och det var 7 på morgonen. Så jag åkte tidigt. Så åkte jag och skjutsade henne till jobbet. Och då var det så här att det råkade. Säger ni råka? Det hände sig, eller? Det hände sig att just när jag skjutsade henne till jobbet så åkte jag förbi Frölundas hockeyanläggning. Alltså där de tränar varje dag. De har byggt ut det. Jättefint är det nu. Ja, just det, var konstigt att jag åker förbi hockeyanläggningen just idag innan ens något kontor har öppnat. Jag skulle ju ringa till dem sen, men det öppnar inte för klockan 10 eller något sånt där. Vad konstigt, jag åker förbi någon tid på morgonen. Och så släppte jag av Johanna på jobbet, och det här var november, det var kallt ute, det var lite minus, det var liksom lite så här snöflor, och ni vet, jag är morgontrött och sådär, va. Men så kom jag förbi arenan igen på väg när jag släppte av min fru. Och då var det precis som den helige ande bara, Hans, tror det är en slump att du åker förbi? Det är det ju inte. Ja, just det. Du vill nog att jag ska av och be. Ja, just det. Så jag hoppade av. Ni kan tänka själva, det är en stor, stor hockeyarena. Inte en person. Klockan är ju typ 7:15 eller så här, jättetidigt på morgonen. Och så bara fick jag till, vänta nu. Vad var det nu Josua och folket gjorde? Jo, de gick ju 7 gånger runt Jerikos murar. Jag tänkte, jag ska gå 7 gånger runt Frölundas campus och be att de ska plocka bort den här Facebook-grejen då. Ja, så jag började gå, ni vet, det var kallt och jag var lite så här, jag är galen och man ska inte göra så här, men jag kände, ja, men det kanske Gud vill, men ja. Men det dröjde bara ett par sekunder så kom smörjelsen. Så jag blev jätteglad, jag ser väldigt stark närvaro av den helige ande. Och ni vet, det är en annan sak jag skulle vilja tipsa er om. Alltså, be gärna i kyrkan, det är underbart, och be för kyrkan, halleluja, men gå gärna runt och be för andra saker i Trondheim. Inte bara heller saker som ni gillar, utan gå runt och be för stan. Det finns ett bönegäng i Västerås som ber i Västerås stadshus. De har bett en gång i veckan. De har ett rum i Västerås stadshus. De ber i Västerås stadshus och välsignar staden. Och de har gjort det, tror jag, i 30 år. Det är till offensiven, skulle jag vilja säga. Va? Ja, så att jag gick runt. Jag tänkte gå runt 7 varv. Men jag hade bara hunnit runt 1 varv. Det tog ganska lång tid, för det är en stor arena. Och så kom jag runt, vet ni, och det är fortfarande, klockan är 7:20 eller 7:25 eller sådär. Det är jättetidigt. Och jag kommer och jag går där utanför hockeyarenan. Och ni vet, det är helt tomt, det är som det ska vara. De börjar inte så tidigt. Och så kommer en bil. Och parkerar typ precis där jag går förbi. Precis när jag kommer. Inte en slump. Utstiger Frölundas ordförande. Det är han som har vänt runt hela Frölundas ekonomi. Han har fått klubben att få bra ekonomi. Han är hyllad i hela stan med rätta. Frölundas ordförande. Han som leder hela Frölunda. Big boss. Han stiger ur. Och ni vet ni hur feg och bekväm jag är? Det här är patetiskt. Jag tänker så här. Ja, men jag ska inte fram och prata med honom. Jag bara ber att välsigna honom lite från håll. Så här. Men han gick fram till mig. Så han kommer fram till mig och väldigt så här vänligt men nyfiket, och har ingen aning om vem jag är. Han bara går fram så här. Jaha, säger han. Här är du ute och går på morgonen. Och då kände jag, okej, nu får jag ju göra någonting. Så då säger jag till honom, jag är här och går. Jag vill berätta för dig att jag är kristen, sa jag. Och jag är präst i Svenska kyrkan. Och jag är här och går runt här för att ni la upp någonting på er Facebook i fredagskväll. Och om det får ligga kvar där, då kan inte jag hålla på Frölunda längre. Och jag tror faktiskt inte att, jag tror väldigt många kristna kommer sluta hålla på Frölunda. Och nu tänkte jag liksom att nu kommer han ju börja backa. Ha en bra morgon, det är bra, kul. Så. Men det gjorde han inte. Utan han tar 2 steg fram till mig. Det här är en man som är skärpt för sitt entreprenörskap och sin intelligens. Och han är liksom företagsledare runt om. Så han kommer fram till mig och säger, va? Vad är det vi har lagt upp på vår Facebook som får dig att reagera på det? Vad är det för någonting? Och då säger jag till honom, ni har lagt upp, det är dels en t-shirt med Frölunda och sen andra halvan av bilden. Det är en t-shirt, och där står det dyrka Satan, säger jag. Och han bara, va? Vad är det du säger för någonting? Och så bara upprepar jag, och jag, som jag sa innan, vi kan inte fortsätta hålla på Frölunda om inte ni tar bort det från er Facebook. Men det hörde inte han, för han var redan på väg in på kontoret. Det ska bli, sa han, och på väg in. Och ni vet, det här är en av så här, riktigt, riktigt läckert ögonblick i livet. För då sitter jag i en träff sen på morgonen, klockan 8 på morgonen. För personal hade ju inte kommit där, förstår jag. Han kunde inte göra det än, utan personal måste ju komma. Och så tittar jag på min Facebook på Frölundas hemsida. Och jag tror det är cirka 50 minuter senare, så bam, bara försvinner det. Ja, vi ska säga amen nu här. Vi har alltså talat om att Gud vill bjuda upp dig på hans berg. Att det är mycket mer spännande att vara kristen än vi tror. Jag tror Gud har stora planer för Trondheim. Det sa jag redan igår kväll. Det behöver jag inte upprepa idag. Jag predikar nästan aldrig om orter när jag är där. Men jag är helt övertygad om att Gud har något väldigt starkt på gång för Trondheim. Jag blev väldigt uppmuntrad när jag slog mig blodig
direkt vid flygplatsen och jag får ligga och förbinda sår över natten här när det blöder lite, för att jag kände, ja, men det kanske har att göra med att det är viktigt att den här visionen lyfts fram. Gud använde Trondheim för att starta upp kristenheten i Norden för 1000 år sedan. Jag tänker att en lämplig bön att be är att när vi nu närmar oss Jesu återkomst, vilket jag verkligen tror, med hög hastighet, det kommer storma mer och mer i världen, tror jag. Jag tror inte det kommer bli lugnt, jag tror att det kommer storma. Och jag tror att vi kommer märka att 2024 kommer bli stormens år. Och jag tror att det kommer bara storma mer och mer, globalt. Det finns inte mer någon lugn period, det tror inte jag. Utan jag tror bara att det kommer storma mer och mer och mer. Mitt i den stormen så är min bön att Gud ska börja använda Trondheim på det sätt han använde Trondheim första gången. Jag menar, det spelar ingen roll om jag låter ärtig och säger det, men om Gud gör det, då är vad som helst möjligt. Så den visionen lämnar jag till er att pröva. Och min bön för er kristna i Trondheim är att, inte egen kraft, det blir så tråkigt, men i den heliga andes kraft, så är min bön att 2024 ska vara året och ni verkligen börjar gå på offensiven. Och ni kan ju läsa vidare själva i Apostlagärningarna 2 från vers 1 vad som blev svaret på deras bön. Apostlarna och Maria och de andra, vad var svaret på deras bön? Jo, att den heliga ande föll. Azusa Street, vad hände? Den heliga ande föll. De här 1000, det här ska jag stanna sen säga amen. De här 1000 dagarna av Guds närvaro vid Azusa Street, han, den här experten som vi lyssnade till, han berättade för oss om hur starkt, hur många vittnesbörd det finns. Ett av tusentals vittnesbörd är ett föräldrapar som kommer med sin dotter. Hon går på kryckor, hon har polio, så hon stapplar fram. Och de vill få förbön från någon pastor som leder det här med Azusa Street. De vet inte riktigt vad det är, men de vet att det verkar hända saker här. Och när de kommer ett par kvarter ifrån huset där allting som är centrum, så känner man, de börjar bli så glada. Det börjar bli så lätt. Och det är ju den heliga andes närvaro, ni vet, som brandkåren kom dit för. Alltså som vilar över flera kvarter. Ja. Och så kommer de fram och de blir gladare och gladare. Och så ser de huset. Och det är massvis av folk runt det här lilla huset. För de har ännu inte flyttat till det som var lite större. Utan det är massvis av folk runt omkring där. Och de börjar bli väldigt bekymrade och tänker så här. Men hur ska vår dotter kunna få förbön från någon pastor? För det är så mycket folk där. Då tittar de tillbaka på sin dotter. Hon går perfekt. Hon har slängt kryckorna 2 kvarter längre bort.